Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till bonusavsnittet av Handbollspodden Avkast. Vi har ju fått tillbaka Charlie Sjöstrand. Vi har ju haft dig utlånad till Simor egentligen under 9 år eller vad det är. Men du har ju varit även podden trogen under den tiden. Men just de här senaste veckorna när du har jobbat så fruktansvärt hårt och haft sändningar typ varje kväll, då har vi ju haft dig på ledighetslistan ett tag. Så det är extra skönt att ha dig tillbaka, Josef Pujol, alldeles som vanligt med, numera med en ganska snygg och, får man säga då, sexig look när du har brassat i solen där nere på franska, inte Rivieran va? Vad heter det när man är på västkusten?
Ja, bra fråga. Sydvästkusten brukar jag säga. Så enkelt
är det. Sydvästkusten är det, ja. Det var det ordet jag sökte.
Men det var precis
Biscayabukten annars.
Biscayabukten?
Ja, men alla men, ser väl, har ni, alltså det är ju som alla Biggest Loser-deltagare ser ju kanonsnygga ut när de är klara.
Ja, jag har faktiskt gått ner lite. Men sen ska jag säga, anledningen till att det är så vacker är ju för att jag har ju åkt, nu är jag hemma igen. Nu är jag i norr.
Så jag har varit El Stockholm.
Nej, inte så långt
inte
i norr.
Så hemma.
Nej, inte så hemma.
Nej, men vad härligt det är. Jag som rattasändningen heter ju alldeles som vanligt Emil Schelin. Och det vi ska göra nu är ju att vi ska ta SM-guldet för IFK Kristianstad i hamn. Och jag börjar med min vanliga fråga till dig, Charlie. Du som var på plats, hur var vibben i hallen?
Ja, den var sjuk var den. Den var... Det kan ju kännas som att det är lite effektsökeri ibland, kan jag tänka mig, när vi i tv liksom pratar om nu stiger temperaturen här och ja, man kan ta på stämningen och det ena med det tredje. Man försöker liksom förmedla den känslan, men det är ju ingen arena i Sverige som kan mäta sig med den. Alltså man kan prata om Eriksdalshallen är ju unik på sitt sätt. Det är ingen som kan mäta sig med den heller på, i många avseenden. Men det är 5000 jävla pers som är crazy bananas. Och det är en hall optimal för elithandboll alltså, på den här nivån.
Du har ju vart där ett par gånger och i ett par slutspel och sådär. Tycker du att det var bättre än andra tidigare gånger?
Alltså det jag skulle säga är väl att det med tanke på att det är inte så mycket variation om man säger så. Det är väl lite det man brukar kasta i ansiktet på dem. Man liksom säger att de inte är så jävla fräcka de här södra kurvan eller att Kristianstads fans, att det inte är så jobbigt där, att det är ju så här IFK och plastklappor och så är det det man kör och så busvisslingar och buanden när domaren dömer emot dem. Så här, mer än så är det ju inte, det är ju liksom inga ramsor, inga sånger, inget annorlunda, men med det sagt, det betyder ju också att det enda sättet man kan mäta då är ju i volym. Det var fler nu.
Decibel.
Ja men ja, och så här, det var fler nu än i match 3 och fler i match 3 än i match 1, vilket gör att ja men match 3 var lite bättre stämning än match 1. Match 5 var bättre stämning än match 3. Alltså så här, ju fler som kommer in där desto sjukare stämning blir det liksom.
Jag kan också tänka mig att de här åren utan SM-guld har jobbat upp en viss hunger också. Det var ju ett tag när IFK Kristianstad dominerade på ett sätt som till slut måste generera en viss mättnadskänsla hos fansen. Men nu har det ju varit en liten kräftgång, en ökenvandring eller vad vi nu ska kalla det. Och jag tror att den bygger upp en välbehövlig energi hos hemmafansen.
Ja, så kan det absolut vara. Jag trodde ju dock att det skulle vara helt fullsatt i match 1. Det var det ju inte, vilket förvånar mig. För att det är något så här, nu har det inte varit SM-final där på 5 eller 6 år. 5 år. Då borde det väl vara lapp på luckan redan den gången. Men det krävdes ju en match 5 för att det verkligen skulle bli helt slutsålt.
Ja, det har jag läst någonstans att de hade höjt sitt snitt i slutspelet gentemot grundserien med över 1000 personer. Men det har ju varit, med Kristianstads mått mätt ska sägas, en lite besvikelse publikmässigt de senaste åren. Så man får ju i alla fall hoppas att det här guldet kanske kan skapa någonting också i det hänseendet.
Alltså jag tror att det här är
en andra vår liksom.
Ja, alltså jag tror att det här, nu har jag inte, ja, jag har inte räknat in då slutspelet här. Du sa att de höjde snittet då. Jag tror att snittet i grundserien var 3-2. Och snittet i slutspelet då 4-2, de höjde det med 1000 liksom. Om man räknar ihop det så blir det väl någon mellanting där då givetvis. Men jag tror att det är deras sämsta publiksnitt på, jag vet inte, 10 år kanske? Ändå är det ju...
Sen de flyttade in i arenan helt enkelt.
Ja, precis. Och ändå så är det ju överlägset. Det är ju det som är så dubbelt här.
Ja, det är en dubbelt.
Tvåan är, ja, precis, det är mer än dubbelt som tvåan. Så att de är ju, det är liksom de benchmarkar
bara mot sig själva. De är ju en annan kategori liksom.
Ja, verkligen. Precis.
Ja, men det är väldigt läckert. Jag har pratat om det flera gånger att det är en estetisk fråga huruvida man föredrar Bayerns fans eller IFK Kristianstads fans. Men jag håller med dig, Charlie. Mäktigheten i trycket av så många människor, det skojar man inte bort där nere faktiskt.
Nej.
Och till slut fick han le då, Marcus Olsson, den här säsongens MVP. Pi i handbollsligan, det måste vi väl konstatera nu.
Ja, och det bara befäster ju det som du alltid trycker på, Emil Schelin, att man borde inte ha någon omröstning om någonting förrän guldet har delats ut liksom. För fan vad han verkligen är MVP. Och innan jag glömmer av det, var inte det svenskaste Marcus Olssoniga svaret man kan få, eller man kan ge, när Patrik Westberg tar honom direkt på slutvisslan och säger: alltså, hur ska ni fira detta? Ni kommer ju riva hela Kristianstad. Och han bara: ja, får se, det är ju måndag. Det är så jävla.
Så hade inte Maradona svarat i Neapel, så att säga.
Lite så.
Nej, men det är väldigt fint. Ja, det finns få handbollsspelare som jag unnar ett till SM-guld så mycket som Marcus Olsson efter den här säsongen. Som han har burit det här laget på sina axlar och spelat 60 minuter, tagit sina 20 avslut per match och vetat innan varje match blåser igång att han måste ta de 20 avsluten och han måste göra typ 10 mål på dem för att IFK Kristianstad ska ha en chans. Dessutom har det ju märkt, jag har underskattat hans försvarsförmåga förut, för att det märktes ju nu. Han är ju också väldigt bra i försvar och står även där då i 60 minuter nästan varje match. Så att det är all heder och respekt till Marcus Olsson och hans säsong.
Absolut, och det är ju otroligt imponerande, alltså, att just det där med att ni i Simon vart ju tjatigt hur mycket ni pratade om Marcus Olsson, och vi pratar om Marcus Olsson varje avsnitt, och Sävehof pratar om Marcus Olsson inför varje match, och ändå liksom komma med de här 10 plus målen ish liksom varje gång. Det är jäkligt imponerande, alltså, han går ju inte att stoppa i det här finalspelet.
Nej, och vi ville gärna, alltså, man känner ju själv att man tröttnar på sig själv och vi måste prata om något annat. Men det går ju inte. Alltså,
nej, precis. Det blir löjligt åt andra hållet.
Ja, men till slut är det faktiskt så. Och Där man säger,
vill ni ha lite siffror som befäster det? Vi kan dra bara resten av IFK Kristianstads 9-meters uppställning i den här sista finalmatchen. Andreas Cederholm 1-6, 16,7%. Helt Jepsen i och för sig då 4 mål, men på 9 skott 44%.
Alltså, två är tomt mål dessutom, vilket, alltså, ja, de ska ju absolut, ja, men, också in, men ja.
Jo, ja, men då sätter vi 2-7 då i det öppna spelet, så att säga. Så, ja, det är ganska mycket. I och för sig så hade Hallbäck 3-3 då, men det är fan mycket ansvar på Marcus Olssons axlar. Det är han och 6-meterspelarna i IFK Kristianstad som har gjort det framåt. Men det är inte framåt som IFK Kristianstad har vunnit det här SM-guldet. Det är bakåt. Och bakåt har de ju varit bra över hela säsongen. Och ganska tydligt personifierat med kusinerna Henningsson i mitten. Tillsammans med då ett i övrigt dynamiskt försvar. Men nu är ju då den ena av kusinerna, nämligen Hampus Henningsson, avstängde den här matchen. Vilket gör då att Kristianstad måste göra en rotation. Vi vet att Stian Tönnesen, för det här har han själv sagt tillsammans, nej, i och för sig, jag tror det var Uffe Larsson som sa det, men till Kristianstadbladet, att de tillsammans på bussen hem från Partille bestämde att det var Jurmala som skulle stå som trea där. Men ändrade sig i efterhand och tänkte att, vad fan, vi ger Emil Frend Öfors chansen, för då kan vi ha Helt Jepsen på en etta och då kan vi också driva kontringar och så vidare. Och utan att bli allt för taktisk och teknisk i det här, så Emil Frend Öfors spel som trea passade ju väldigt bra mot det här Sävehof.
Ja, nej, jag tror jag sa det när jag gästade den här podden senast. Att han spelar liksom, du kan använda, det var någon match som spelade vänster 1, vänster 2, höger 2, vänster 3 tror jag. Och att liksom han gör det bra. Han, alltså, den första halvleken från IFK Kristianstad med Frend Öfors på vänster 3, merparten, den är ju jättebra. Och det är också, och du är, men Filip Henningsson kunde ju då spela lite höger 3. Som du har efterlyst, Josef, att du är inte så säker på varför ska alltid Hampus Henningsson stå på höger 3 och bla bla bla. Men vi ska inte fastna i det, för då försvinner ju Christians pappa och Emils pappa från den här podden direkt. Men vi kan bara nöja oss och konstatera det, att Emil Frend Öfors är, ja, men vilken jävla, det kanske var jävligt bra för Kristianstad att Hampus Henningsson var avstängd.
Det kanske inte är så dumt att ha en smart och snabb trea i alla fall.
Ja, men, och, jag hade en annan deppig vinkel i mitt egna huvud. Det var faktiskt att jag tyckte lite synd om Emil Frend Öfors att det här upptäcks nu. Alltså att, för att en kantspelare som kan spela på en tvåa till exempel, alltså det gör honom väldigt, väldigt mycket mer attraktiv som spelare internationellt sett. Alltså Jonas Kjellman, det har ju varit
50% mer i lönekuvertet.
Ja, men ish alltså. Alltså, det hade kunnat ta hans karriär, som för vissa, han har ju varit i Kiel då, så det kan väl inte bli så mycket högre. Men liksom, alltså, han, det hade verkligen gjort något om han kanske som ung redan där hade börjat kliva in i tvåan. För uppenbarligen kan han ju hantera det och ha fysiken för det. Men ja, det var en detalj i det hela. Vi kan ju välja den ljusa, glada sidan. Men jag ska säga en sak om Kristianstad och deras försvarsspel. För att jag kommer ihåg i höstas blir det, när vi tippade det här hela schabraket som vi gör då innan serien övergång. Då tippade ju ni två Kristianstad som seriesegrare och jag, eller som SM-guldvinnare tror jag. Och jag tror
att, det där tror jag att jag var noggrann med. Ja. Vi skiter i seriesegrare, vi vill ha SM-guldvinnare.
Exakt, och jag hade Sävehof tror jag. Sen någon gång i höstas, då ändrade jag mig. Och så, alltså typ i november-december, då sa jag Kristianstad. Och det var efter att ha sett, det var efter en match där de fick till sitt försvarsspel sådär bra. För att det är just, alltså det förstärker verkligen. Och jag har ju varit kritisk i den här podden hela året och hela vägen in. Och är det fortfarande egentligen till deras anfallsspel. Så alltså jag tycker att de inte får ut, de kan få ut mer av det Men deras försvarsspel är så bra, och deras försvarsspel i den där arenan framför allt, där de kommer upp i liksom den sjätte, sjunde växeln, om det nu finns bilar som har en sån. Där den energin som de kan skapa tillsammans med de där 5000 personerna gör extremt svårforcerat. Och även ett så pass bollskickligt IK Sävehof, som vi hela året har berömt för deras kreativa och skickliga anfallsspel. Men till slut så vann det här försvarsspelet. Och det var så roligt att få se också två ytterligheter mot varandra. Kristianstad, det liksom destruktiva Kristianstad, eller klassiska Kristianstad om man kallar det, med skytte, och det här lirarna Sävehof, som jag har fått så mycket beröm av allt och alla, med all rätt, för sitt sätt att spela handboll, lite revolutionerande med svenska mått mätt, att det här är framtiden, säger Apel och så vidare. Men i år så vann det klassiska svenska Kristianstad.
Jag tycker också att det är...
Uppstickarna.
Ja, precis. Jag tycker också att det är... Efter match 2 där då, där Kristianstad liksom mot alla odds lyckades vinna i förlängningen där mot Sävehof.
Och den viktiga match 2 alltså.
Ja, men alltså, den viktiga match 2, ja. Har vi sagt att ja, det är den viktigaste matchen kanske?
Ja.
Nej, men, och Möller bryter foten och Chippa Götte bonkar huvudet i, och det känns som att nu är det färdigfikat. Där var ju lite, där kände man okej, nu blev det så här för Sävehof igen. För det var ju precis så här det var i fjol, att när det är dags för Sävehof att bara liksom visa hur tappra de är med sin käp och sitt svärd, ja, då är det så här, då är Rune Skröder sjuk och Elias Rippagöt, du har jättestora knäproblem, och Bertram Mobling, jag har för mig att han också var sjuk eller skadad någon match, och Gisim och Berlin turades om och så här, och sen plötsligt blev de, ja, de kunde liksom inte göra sig själva rättvisa riktigt mot Ystad. Och jag säger inte det för att ta något ifrån Ystad, men det var lite som att vi fick inte se den bästa versionen av Sävehof när det skulle avgöras i semi. Och nu kändes det som att nu blir det så igen. Vi har pratat om att nu har de fått tillbaka spelare efter spelare hur länge säsongen har gått, och att det skulle göra att de den här gången kommer ta guldet. Och det har ju sett ut så under slutspelet med. De har ju varit fantastiskt bra i perioder och liksom bara kunnat slänga in den ena efter den andra, och vilka alternativ. Och så känner man bara, ah, men nu blir det så igen. Nu är det, nu pajar deras målvakt som är bäst, och hela ligans bästa spelare. Och då fick vi inte se, det blev liksom inte, ja, det blev inte riktigt fair då, den här uppgörelsen. Men det känns, därför känns det så extra jävla bra att det inte föll på något av det. Ja, Simon Möller missade en, eller Elias Chippagöt missade en match. Men den tog de ändå till förlängning, och även den vann Oskar Sävinger då, inkastad, vann den målvaktsmatchen. Så det var inte det de föll på den matchen. Och sen har Sävinger de sista 3 matcherna i hans snittprocent bättre än vad Simon Möllers är de första 2. Så det går liksom inte att säga att det var för att Möller skadade sig. Det går heller inte att säga att det var för att Elias Chippagöty, den bästa spelaren, inte var med. För han var med både match 4 och match 5. Och ärligt talat så var han ju inte, han var ju inte MVP-bra vare sig match 1, match 2, match 4 eller match 5. Så det var inte heller därför, eller det var ju därför då de inte vann, för att han inte var MVP-bra. Men det var ju inte för att han inte fanns tillgänglig eller för att han hade ont i knät eller något annat. Utan Kristianstad vann mot den bästa versionen av Sävehof. Och det tycker jag känns bra ur ett objektivt perspektiv på något sätt, att det fick bli så.
Ja, och det ska vi ju också såklart ge cred till Kristianstad och deras försvarsspel, att över 5 matcher, eller 4 då i alla fall, så Elias, en av de bästa spelarna någonsin, eller den bästa importen i alla fall, som vi har pratat om, de har ju neutraliserat honom på ett extremt effektivt sätt, som vi under semifinalerna pratade om att det inte gick. Men de fick sin motståndares stjärna att inte lysa så starkt som, och det lyckades inte Sävehof med då, gällande Marcus Olsson.
Nej, och du slängde ju några siffror där, Schelin, och jag vill bara addera ytterligare en. Och det är att man, alltså i hockey pratar man ju om poäng, alltså så här mål och assist. Vi har ju inget motsvarande i handboll liksom, men man kan kalla det så här målbidrag då, eller så här direkt inblandad i ett mål. Så Kristianstad i den här finalserien gjort 33 mål per match. Marcus Olssons målbidrag är alltså 14 per match. Så 14 av 33 mål som Kristianstad gör varje match gör antingen Marcus Olsson själv eller har sista framspel, alltså en direkt avgörande passning till. Och då har han ju en del inspel som Jörmala bränner och ett par gånger där han
där det
får
blir straff.
Ja, precis, han får straff. Ja, exakt.
Och några där han lägger sista passningen men som inte räknas som assist. Vi har ju ett lite konstigare system än hockeyn där.
Precis, så att liksom de assisten som de faktiskt har snappat upp ihop med målskörden, så är han inblandad i nästan varannat mål som Kristianstad gör i fem matcher. Det är, ja, men jag får typ rysningar när jag tänker på hur sjukt det är.
Verkligen. Och du sa ju det, Josef, på min raka fråga. Hur får man stopp på Elias Elfsen Askippa Göte? Då sa du, ja, men hellre att han får skjuta än att han får passa. Och nu sköt han ju en hel del i den här matchen. Gjorde förvisso ett gäng mål själv. Jag tror han landade på 6 till slut. Men fick ju inte det där passningsspelet som är hans signum riktigt att flyga. Och ja, det kanske är så man stoppar honom då.
Ja, nej, men, och om vi ska prata lite om honom. För det jag tycker som har varit... Alltså, det han inte har gjort så bra i alla fem matcherna egentligen. Det är att... Han, apropå att han ville göra lite mycket själv liksom. Och det blev, Savos anfallsspel blev väldigt individuellt med fokus på honom. Vilket ju så här, hade han lyckats med det som det som Marcus Olsson gjorde med, så hade han haft de här, snittat de här siffrorna liksom. Men när det inte funkar att man liksom går tillbaka till basics lite, för att Sävehof fick faktiskt ett bättre kollektivt anfallsspel när Elias inte spelade. Vilket ju låter sjukt liksom. Men det, så var det. Och det märkte man. Och det är så jävla svår balansgång det där med... För det är klart att det ser ju Apel också. Men till en början, så man vill ju inte byta ut honom för att han är... Den han är, så att säga. Och man vet att när som helst, likt i match 4, så kan det komma liksom fantastiska bidrag i slutet av matchen. Och sådär. Men sett över 5 matcher så blev det inte speciellt bra. Och det flytet, bollsläppet, fanns liksom
inte. Nej, och det kanske varit så då de egentligen skulle använt honom. Men det, alltså så här, jag inser att det är 100% med facit på hand. Men att det var så man skulle använt honom, som en uppluckrare, eller så här, spelat honom som en spelare som du kan kasta in när det går i stå eller när det ska avgöras eller någonting, och inte gå på honom hela matchen. Men jag hade ju gjort exakt likadant, för det är ju trots allt den bästa spelaren. Men nej, det var så tydligt igår också. Jag tror det är match, klockan så på 54, och Kristianstad leder med x antal mål när Apelgren inte skulle bara byta ut honom och kör med mitten liksom, så här. Sista Hail Mary är, vi kan inte ha ligans bästa spelare på plan. Det kommer ingen vart med honom. Det var ganska, ja, det var en talande bild.
Verkligen. Jag tänker att vi ska lyfta 3 hjältar till i IFK Kristianstad. Ni får gärna addera fler, både spelare och andra scenarion sen. Men jag tycker att vi ska lyfta kaptenen och den rutinerade trotjänaren Anton Hallén. Jävlar vilken match han gör. Han är klinisk i sin avslut. Han är en pådrivare. Han jobbar bakåt. Han gör egentligen allt man kan förvänta sig av en högerkant i, ja, dels den här matchen, men också matchserien tycker jag. Så att det, han ska creddas. Espen Christensen såklart också. Varit direkt svag i finalserien. Gjort ett halvbra slutspel överlag. Men i den här matchen så är han tungan på vågen. Den tredje spelaren som jag vill lyfta, lite mer oväntad kanske. Alfred En. Vad gött det är att ha en så lojal lagspelare. Ja, tänk att vara en så bra handbollsspelare som Alfred En. få sitta bänk i princip 60 minuter över en hel säsong. Men ändå, när tränaren behöver en, om det nu är så att man får byta in och stå som etta i försvar, att vara så lojal så att man bara säger, jajamän, inga problem, jag löser det, gör det skitbra. Och när jag får ett läge väl, ja men då gör jag väl mål då, det är inga konstigheter. Jag tycker att han är så jävla bra, och jag tycker att Önnered ska tacka IFK Kristianstads lite styrmodliga behandling av honom, för att de får en riktigt fin spelare nästa år.
Han hade ju en helt fantastisk, jag tror det var match 1, när han får komma in, det är väl att Frändö får sig antingen utvisad eller bevila, eller de spelar honom på ett annat sätt. Och han gör två grejer, jag tror han är inne i så här totalt 35 sekunder kanske. Så här. Det ena är en superstyrmer, och det andra är att han får ett knä i pungen. Det var så här, stackars Alfred igen, det var ditt bidrag till den här finalen som ni fick stryk med 29-34 eller vad det var. Ja. Men snyggt att hitta den, Schelin.
Jag faktiskt tänkte på den där han signade för Önnered. Nu vet jag att, jag vet inte hur de är nu, men han har ju haft dåliga knän i flera år. Men om man pallar nästa säsong, så jag skulle inte bli förvånad om han kommer typ topp 5 i skytteligan.
Som han gjorde i Skövde.
Exakt, ja men just det, när han får den rollen och så här, han kommer göra fritt blås på kontringar, på avkast och allt sånt där. När han bara får det så är han ju en otrolig goalgetter faktiskt.
Ja, men hans grej är ju att han är nästan lika bra som Frändö Fors. Men jag förstår Stian, hade jag haft Frändö Fors så hade jag nog också spelat honom 55-58 minuter. Det finns liksom ingen anledning att göra något annat. Men jag tycker det var fint ändå att lyfta en sån lojal lirare. Har du något annat, Charlie, som du känner att så här, för det man glömmer bort när man tänker på den här matchen, match 5 i finalserien, så IFK Kristianstad vinner med 7. Det känns som att de satte ner foten rejält. Men fram till i halvtid, då går de ju in i ett lika läge. Det är någonstans i mitten på andra halvlek, eller en bit in i den i alla fall, där händer ju någonting. Kan ni sätta fingret med era expertögon på vad det är som händer där?
Alltså fan, jag skulle egentligen... Jag vet exakt vilken sekvens du menar. Jag skulle egentligen behöva titta på den igen. Men jag vill minnas att de går liksom upp till 2016 eller något sånt där. Och i den perioden tror jag att det är minst ett mål i öppen kasse. Kanske till och med två. Medveten om att det här då är jävligt, det är bara Magge eftersom jag skulle behöva se det igen, så är det liksom ett par missade lägen från Sävehof givetvis. Om det är tekniska fel eller om det är lägen som bommas / Kristensen räddar som gör att Kristianstad kan göra ett par enkla kassar liksom på kontring / öppet mål. Det var så känslan var, att det var något stolpskott, det var någon så här japan som var helt perfekt som Sebastian Karlsson bommar. Liksom, och så kunde Kristianstad istället kontra. Det var den här lite så här sliding door grejer ett par stycken i rad som gjorde att de gick iväg till 2016. Det säger ryggraden.
Ja, men alltså, jag kan inte nog påpeka hur viktigt jag tror att det är, det här samspelet med publiken och den intensiteten som publiken ihop med spelarna skapar i sitt försvarsspel. För att det är några sådana där stunder i matchen när det liksom... Ja, men det sker saker på banan så att det höjer temperaturen på läktaren, som sen ger energi ut på banan som höjer temperaturen ännu mer på läktaren. Alltså det blir kaka på kaka på kaka. Och när man får sådana... När Kristianstad får sådana ryck, det är ju så de har... varit kända under hela sin den här guldperioden, när det var Olaf och Gudmundsson som väller fram i kontingen och krigar in ett mål och liksom de vinner förlupna bollar och sånt där. Det är ju exakt sånt som händer i den här matchen tycker jag, och som ju är Kristianstads liksom deras bästa grej.
Ja, och det är ju bara att titta på liksom, vi återkommer till honom igen då. Det är bara att titta på Marcus Olsson i andra halvlek. Så är det, ja men så här, han håller på att skjuta bort dem, är tanken. Alltså hur många har han i täck? Hur många svaga skott när han ska så här, skjuta runt täcket och Sävinge bara liksom så här, men snälla, jag har tagit den här tre gånger. Ja, det är så bara, vad fan gör du? Man bara, okej, nu är det syrebrist i hjärnan. Och han gör något genom att han kommer igenom och bara... Alltså det ser ut som att han orkar typ inte ens skjuta skottet. Han bara träffar Sävinge och man tänker, det här går ju inte. Och sen gör han ändå tre eller fyra och han bara smackar upp den i krysset. Det hade ju aldrig kunnat hända i någon annan... Liksom i någon annan hall än just där. Det är ju att han får någon kraft som inte finns av de här 5000, av det här momentumet som hans lagkamrater bygger upp eller vad det är, så orkar han svina upp ett par i krysset fastän att det har gått skit i 10 minuter. Det, så där var ju verkligen, okej, det här är hemmaplansfördel. Så här ser det ut verkligen.
Exakt, det är en hemmaplansfördel i praktiken liksom.
Också symptomatiskt för vissa typer av stjärnspelare att det spelar inte så jättestor roll hur, om det går bra eller dåligt, för att när det väl ska avgöras då ser de till så att det går bra. Jag tycker att Helt Jepsen gör det där riktigt bra också. Han hade ju en usel start på den här matchen om vi ska vara helt uppriktiga. Och hade man haft ett lite svagare psyke eller kanske en lite mer orutinerad handbollshjärna eller vad man ska säga, då hade det nog varit väldigt lätt i den stunden att gräva ner sig och tänka att det var den här kvällen, det här blir inte bra. Men att spela upp sig efter det, jag tycker också att man kan lyfta Mirza och Mattias, Kurtagic och Wettervik där, som jag också tycker hade en svajig inledning på den här matchen. Och ett mindre bra och ett mer orutinerat domarpar hade nog haft svårt att reparera det. De hade två ganska billiga utvisningar ganska tidigt. Men precis som Marcus Olsson, Helt Jepsen, så visar också de ganska stor stjärnkvalitet när de tar tillbaka matchen och går in och äger den. Och i hela andra halvlek sen, då är det inget snack om domarna längre.
Nej, men och det kändes i alla fall kring Mattias Helt Jepsens start... Som att han kände att fan, nu har jag inte varit så där bra i 4 matcher. Men idag ska jag fan vara bra och vi ska fan vinna. Och att han liksom forcerade fram något lite där. Och det är ju starkt att liksom backa ifrån det. Som du säger, att för att han tar några lägen som han kanske inte borde ta. Skjuter lite tidigt och sånt där. Och backa ut ur det rummet liksom.
Jag har faktiskt noterat det genom alltså, den tiden han har varit i Sverige. Att han nästan alltid är i händelserna centrum när det ska avgöras och är tajt. Och verkligen inte att han alltid är klatsch. Alltså att det alltid blir att nu gjorde han ett matchavgörande mål till. Alltså, det är ganska många gånger som han slår bort den avgörande passningen. Alltså final 1 till exempel, när Kristianstad kommer upp och är inom 2 mål. Och liksom så här, och chans att krympa till 1 och han bara kastar en passning brett till någon som bryter den, och det är Berlin.
Ja,
det är i och för sig ingen så här att han försöker göra någon avgörande grej, men det är många matcher i Skövde som jag kommer ihåg när han så här, det här anfallet måste sitta, han tar antingen det sista skottet eller försöker ett inspel, och det är inte alltid det går hem, men ibland gör det, för det är också han som liksom styr upp det helt sjuka anfallet som IFK Skövde gjorde mot Ystad i finalen förra året, där de lyckas kvittera och få fram förlängningen. Alltså så här, så att jag vill egentligen bara säga att det är en spelare som absolut inte räds att ta det ansvaret som han ska göra, och ibland så är han hjälte och ibland är han syndabock, men han skulle aldrig, som du säger Sjölin, backa för att göra det. Även om han har haft en lite tyngre match i 50 minuter så är det inget snack om att han, men då tar jag det lite lugnt den här, fan heller, jag borde ta det här och jag ska göra det. Sen tycker jag fan vad jag håller med, bara säga det, vad jag håller med om domarparet och vad jag tycker det är så jävla rätt att de till slut får 4 av de här 5 finalerna, för att det är ju inte bestämt på förhand vilka som ska få alla. Och tanken är nog att det ska portioneras ut lite mellan domarparen liksom.
Ja, men jag tycker att det är lite farligt faktiskt. Men fortsätt, förlåt, jag kan komma in efteråt.
Ja, men det absolut, det får du gärna problematisera. Jag hade tyckt det varit, alltså jag är inte för att man ska säga att ja, men den här finalserien får det här domarparet. Dels så tror jag att då liksom skrämmer du bort alla, vad ska vi hålla på att döma om det redan är bestämt att de här ska döma alla finaler. Men så som det blev med liksom framförallt eftermälet kring match 2 som blev så jävla infekterat och ärligt talat uppförstorat. Så blev det liksom att okej, Mils och Mattias fick match 1 för att de är det högst rankade domarparet. Sen så fick ett annat domar på match 2 och så blev det inte så bra. Och då var det så här, okej, nu måste vi... Mils och Mattias, ni måste lugna ner det här nu. Ni får match 3. Så att vi behöver en bra insats här. Vi går på ett safe kort. För hade det inte blivit som i match 2, då tror jag att det kunde varit ett annat domarpar mycket väl som hade fått match 3. Liksom. Men nu så här, nu har vi inte råd. Nu måste vi toppa. Nu tar vi dem igen. Och så blev det väldigt bra. Och då är det så här, okej, nu kan ju faktiskt guldet delas ut här. Ni får match 4 också. Och så blev det inte så. Och då är det så här, nu är vi framme i en femte avgörande. Ska vi då inte ta det topprankade domarparet i Sverige på den här finalen? Det går ju inte. Så liksom, de landar då med 4 av 5 finaler. Och men det jag vill egentligen bara notera från den här matchen är en situation, det måste varit i första halvlek när det är 5000 på läktaren som skriker, bänkarna är uppe och står, Sevå får något frikast som Kristianstad såklart inte håller med om. Gustav Banke ställer sig upp och bara så här vrålar ut sin ilska över domslutet, bara ett så här bröl. Så, och Mirza står några meter därifrån, bara vänder sig om, går fram till Banke, håller upp ett finger och jag liksom läser på läppen så här: du får en sån. Du får en sån. Och Banke bara, okej. Så bara sätter sig. Och jag vet så här, det är så jävla snyggt ändå. Liksom, så här, för jag förstår Banke var han kommer ifrån. Och han tänker liksom, vem ska, så här, vi måste sätta press här nu. Och så bara, ja just det är du som bestämmer jag. Tack ändå. Och så jävla snyggt att inte bara hysta upp kortet. Utan bara, du får en sån får du. Nu håller du käften, lille pojk.
Sen dör det.
Men det är väl det som är det mäktiga med dem. Dels så dömer de ju mycket rätt, men de är ju också bra på att ta ett sånt snack och vara...
Ja.
Vi pratade om det lite inför podden, att så här, bollkänsla är rätt viktigt. Det är ju vad de har i tugget med spelarna, att de har lite bollkänsla, att kunna känna av lite. Hörrni, det här är ju bara ett litet bonusavsnitt mitt i veckan. Vi håller ju på att springa iväg i tid här. Det har ju varit väldigt härligt att snacka med er, och jag tycker att det här SM-guldet till IFK Kristianstad har varit väldigt välförtjänt, och det är en mäktig jävla handbollsklubb som har nu då egentligen börjat varva igång ordentligt igen efter några tunga år. Nu har de ett cupguld och ett SM-guld att försvara när vi glider in i en försäsong och ser det mera då över i en ny säsong. Det återstår väl att se om det här är en ny dynasti de håller på att bygga. Vi tackar för oss. Vi tackar alla som lyssnar såklart, men vi tackar alla våra Patreons lite extra. Och så säger vi att vi återkommer på ordinarie utsändningstid nästa måndag, och då kommer vi prata både ekonomi i föreningarna och försöka tacka av och utvärdera Simors, får jag säga då, väldigt gedigna arbete under de här åren med både SHE och handbollsligan.
Ska jag vara med då? Eller ska ni utvärdera?
Det borde fan sjukt annars. Du som kanske har varit det tydligaste ansiktet utåt för Simor under alla de här åren.
Oj.
Det borde vara superhärligt om du var med då.
Mäktigt. Ja men gött, då säger vi så då.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå en extra slag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.